Då sätter vi igång.
Ja.
Tack för gemenskapen och för förmånen att få fira gudstjänst tillsammans med er här och också att ha ett föredrag. Jag tror inte det ska bli så väldigt långt, men det är ju lite grann antydningar jag har fått ifrån medarbetarna här, både Henrik och Tobias, lite grann om situationen i er församling och de utmaningar som ni står inför. Så jag har blivit ombedd att ha ett föredrag och något beröra frågor kring mission och kultur. Så formulerade vi nog, jag vet inte vad som har stått på hemsidan eller vad som har annonserat, men mission och kultur. Jag har valt en överskrift enligt följande. Ett tydligt och omfamnande budskap. Ett tydligt och omfamnande budskap. Ni ser ju då av formuleringen att det finns en rubrik som framhåller tydlighet och en annan sida som håller fram det omfamnande. Detta berör något med av det övergripande formuleringen mission och kultur som vi ska se. För vi ska titta utifrån Nya testamentet primärt på hur aposteln Paulus är ju den som på många sätt förmedlar stor vishet till oss hur vi ska bedriva mission och hur vi ska hantera människor som kommer från olika kulturer. Så vi får liksom följa efter i de fotspår som Guds ande har förmedlat genom apostlarna som också kan vara tillämpbara och applicerbara i vår tid. Och jag tänker ta utgångspunkt i första Korintierbrevet. Där finns på något sätt båda dessa perspektiven med det tydliga budskapet och det omfamnande budskapet. Första Korintierbrevet är ju ett märkligt brev, för det man kunde sätta som en rubrik egentligen till den församlingen där i Korint, att det har med den bristfulla församlingen att göra. Där är många bekymmer och problem som behöver åtgärdas, och aposteln Paulus kastar sig in i församlingen med en konstruktiv anda för att korrigera, rätta till, vägleda, själavårda. Så därför är det ju det är gott att vi har ett sådant brev som tar sig an bekymmer i församlingen. Nu tror jag inte att era bekymmer här i Mariakyrkan i Uddevalla är så stora som de är i Korint. Men diagnosen som första Korintierbrevet hjälper oss att ge och förstå, den är på något sätt tillämpbar i alla tider för Guds folk. Där Guds folk samlas och vi behöver hjälp för att korrigera och hitta vägen framåt. Både med avseende på det tydliga budskapet och det omfamnande. Först något om det tydliga budskapet. I första Korintierbrevets andra kapitel, verserna 1-5, så säger aposteln: När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Första Korintierbrevets andra kapitel. Det är några nyckelord i texten. Det talas om Guds hemlighet som har blivit uppenbarad. Det talas om Jesus Kristus, honom såsom korsfäst, som är det absolut mest angelägna, det centrala, det viktigaste. Inget annat, säger aposteln. Fokus på Kristus. Kristus alena. Så talas det om andens kraft. På något sätt så finns i detta tydliga budskap som aposteln förmedlar här en treenighetsstämpel med fadern, sonen och anden. Guds hemlighet, fadern som har uppenbarat sin hemlighet, sonen Jesus Kristus, honom så som korsfäst, och så i andens kraft. Igen är det ensam Gud, tre personer som manifesterar sig i det tydliga budskapet. Och ett av Gud givet budskap som vi har i Guds ord och djupast sett evangelium, det är alltså inte förhandlingsbart. Det finns inte utrymme för att förhandla. Att tänka, tycka till om det är bra eller inte bra. Sett utifrån Guds perspektiv så är det en gång givet jag en gång för alla givet åt de heliga, som Judas uttrycker i sitt brev. Längre fram i brevet redogör aposteln för vad han har tagit emot och vad han förmedlar. Vi har det i första Korinthierbrevet 15. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blev ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening att ni kom till tro. Och så säger han: jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en och samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster, säger han. Det allra viktigaste, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, han blev begravd och han uppstod. Jesus Kristus, honom så som korsfäst och uppstånden, det är det centrala. Det har Paulus fått ta emot, det har han blivit frälst genom och det ger han vidare. Det är centrum, det är fokus i hans förkunnelse. I Galaterbrevet är aposteln ännu tydligare, ja ytterst tydlig kan man säga, vad som ska förmedlas. Ett av Gud givet budskap. I den församlingen så var det ju så, eller i Galaterbrevsförsamlingarna, att det var det falska apostlar som hade smugit sig in och kom med ett annat evangelium, ett främmande evangelium. Och det är det som Paulus går till rätta med. Och han gör mycket starka ordalag. Han säger: jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fastän att det inte är något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Två gånger används detta starka ordalag om ett annat evangelium i förhållande till ett äkta, genuint, en gång för alla givet evangelium. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått eller lärt av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Galaterbrevets första kapitel. Så tydligt med avseende på det givna budskapet. Jesus Kristus och honom såsom korsfäst, död, begrav och uppstånden ifrån de döda. Att tala om evangelium och så att säga göra en lekstuga av det, vilket vi har en tendens till i vår samtid, att var och en får tycka och tänka vad man vill om vad som är evangelium, ja, det har vi inte utrymme för sett utifrån Nya Testamentets bild av vad evangelium är. Galaterbrevet 1 är något av det starkaste när det gäller detta. Två gånger uttalas detta annat tema, denna förbannelse över, i händelse av någon i Kristi kyrka kommer med ett uppblandat, förvalskat evangelium. Han vare förbannad, säger Paulus. Det är inga silkeshandskar här, utan här är det tydliga grepp. Och det är därför också som jag har benämningen i min titel, ett tydligt budskap. Det har Gud gett oss, Gud vare tack, i den heliga skrift. Tragiken med det som går under benämningen liberal teologi är att man på ett humant sätt försökt att göra det uppenbarade mysteriet mer tillgängligt för människor. Alltså förnuftsmässigt sett så tänker den liberala teologin mänskligt sett på något sätt gott att ja, men vi måste nå in till sekulariserade människor. Men allvaret är att man anpassar ett evangelium, man plockar bort dess egentliga innehåll och fyller det med något nytt. Det är allvaret. Och när man gör så, den anpassningen, och i tron om att man ska kunna frälsa människor, Ja, men då förlorade budskapet sitt kraft. Resultatet blir att korsets dårskap förloras och därmed också budskapets frälsande andliga kraft. Aposteln betonar med en fas: jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, säger han. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan bevisning i ande och kraft. Jag tror skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. På ett annat ställe här i första Korinthierbrevet så säger aposteln ansakande till sig själv och till sin omgivning: ve mig om jag inte predikar evangeliet. En liten parentes, vänner. I kyrkans liv, i kyrkfolket, så tänker jag så här. Vi har en sång i, kanske inte, jag tror inte den finns i psalmboken, men den finns i en svensk kyrklig kontext i alla fall. I min egen bakgrund så finns den i alla fall med, och den har hjälpt mig en del som prästpredikant genom åren. Där är en vers som säger: låt mig få höra om Jesus. Låt mig få höra om Jesus. Och det där är mer i den sångversen, men det räcker med det. Då förstår ni mitt anliggande, min avsikt här. Som predikant, som präst, Jesus-tonen måste till varje pris få lyda. Jag vill inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Får inte det vara med som livsnerven i förkunnelsen? Ja, då skapas inte heller liv. Låt mig få höra om Jesus. Låt mig få förkunna Kristus, honom såsom korsfäst, död och uppstånden. Så långt om det tydliga budskapet, som inte är förhandlingsbart. Det är en tro som har blivit given åt de heliga en gång för alla. Låt oss ta vara om det, vara på det. Låt oss slå vakt om det. Låt oss förkunna det i tid och i otid, när det passar och när det inte passar. Det omfamnande budskapet. I första Korinthierbrevets 9 så utlägger aposteln sin frihet som en Herrens träl. Det är också en märklig sak i Nya Testamentet att Paulus beskriver sig som en Herrens tjänare. Grundordet på grekiska betyder egentligen en Herrens träl. Och det är kanske inte något positivt ord som vi tänker omedelbart, men sett i det bibliska perspektivet, att ha en god herre och vara hans träl, det är inte dåligt. Har jag en dålig herre, ja, då är det en fruktansvärd träldom. Man får ju ha en god herre, och det får jag ha genom Jesus Kristus som min herre och frälsare. Då är det gott att få vara hans träd, det vill säga vara bunden till honom. Tillhöra honom, stå i hans tjänst, stå till hans förfogande. Stå under hans omsorg, den gode herden. För att använda ett annat bibliskt begrepp, som har gett sitt liv för fåren. Så här är en paradox, en motsägelse i framställningen, att Paulus är en Herrens träd och samtidigt har han en apostolisk frihet i denna träldom. Och det belyser han då i sammanhanget här i första Korinthierbrevets 9, när han talar om, kan vi säga, generositet i mötet med människor. Lyssna, han skriver: fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna de som är under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som en lag, blivit som en utan lag, för att vinna den som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Första Korinthierbrevet 9. Här är det inte fråga om att anpassa budskapet. Det har vi sett på den föregående punkten. Det finns inte förhandlingsutrymme för. Det är ju givet en gång för alla. Utan här är det fråga om en generös, omfamnande attityd mot alla människor som aposteln bevisar och presenterar. För att nå fram till så många människor som möjligt med det en gång för alla givna budskapet gör aposteln sitt yttersta för att omfamna alla människor. Det vill säga nå dem med detta frälsande evangelium. Därför sätter han sig i den här kategorin att vem du än är, var du än befinner dig, så gör jag mitt yttersta för att komma in i din närhet, sitta vid din sida, tillämpa, förmedla evangeliet, det frälsande evangeliet utifrån, ska vi säga, dina personliga förutsättningar. Och här kommer vi då in på frågan om mission och kulturer, olika folkgrupper, olika traditioner. För att nå fram till så många människor som möjligt så gör aposteln allt för alla att sikta ner påtagligt vid varje människas sida i syftet att förmedla evangeliet för den enskilde. Man kan tala om en maximal tillgänglighet, generositet. Detta är starkt att läsa om. Det omfamnande i budskapet. Budskapet är tydligt, icke förhandlingsbart. Och samtidigt så ska det göras tillgängligt för så många som möjligt. Och då kommer nästan frågan, hur är detta möjligt? Mänskligt sett, klarar någon av det? Nej, egentligen inte. Som Paulus själv uttrycker det i andra Korintherbrevet, att inte så att vi har någon kapacitet av egen hand eller egen kraft, utan vår kapacitet den kommer från Gud som har gett oss vishet. Och så utbreder han andens ämbete. Och så här är det på något sätt att Gud som griper in. Och djupast sett kan vi bara förstå detta med det tydliga och det omfamnande budskapet när vi igen ser på vem då? Jesus Kristus. Han är den som har varit maximalt tydlig med sitt budskap. Det var inte frågan om förhandling. Så säger Herren. Jag säger er. I bergspredikan till exempel. Jesus är så tydlig. Han är maximalt tydlig med sitt budskap. Och samtidigt, vem är han när han är ute bland människor? Den omfamnande som söker det som är som mest förlorat. Det som är som mest hopplöst. Så djupast sett så är det bara Jesus Kristus som kan innefattas i den här rubriken om ett tydligt och omfamnande budskap. Ja, det är Jesus själv. Vi har några exempel på Paulus i hans missionsresor där. I någon mån detta praktiseras med tydlighet och också det omfamnande. Han är i Aten vid det tillfälle, vi läser om det i Apostlagärningarnas 17 kapitel, på Areopagen. Och där håller han en, det är ju inte någon predikan egentligen, men det är ett vittnesbörd. För han har då sett på kontexten som är full av avguderi. Han går till och med in och han har gått runt och tittat, så säger han, ja, jag är ju lite imponerad av religiositet, av er religiositet. Men så angriper han den svaga punkten i det filosofiska och religiösa systemet där genom att säga, det finns en okänd gud här. Och det var på något sätt en gardering då, som inte var namngiven, utan för säkerhets skull så garderar vi med en okänd gud, så har vi väl helheten. Och vad gör Paulus då? Den okände guden, honom förkunnar jag. Och så håller han en Kristus predikan. Men det som är intressant är att han också talar om det kulturella, kan man säga. Jag ska läsa några verser från det vittnesbördet. Han tar upp skapelsen som bakgrund. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som gjorde av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. för att de ska söka Herren, om det är möjligt skulle kunna finna honom fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Och så fortsätter aposteln. I honom är det som vi lever, rör oss och är till. Här är skapelsen som är utgångspunkten. Detta är ju bland hedningar. Det är inte förmodligen inte mycket i många judar. Utan han lyfter fram skapelseperspektivet. Gud är den som har skapat allt. Det är ju honom som vi lever, rör oss och är till. Och så säger han till och med gör en tillämpning in i kulturen som även några av era egna skalder har sagt. Vi är hans släkt. Här ser vi att han kan använda i någon mån fenomen som finns i de kulturer. Han använder dem för att förklara vem Gud verkligen är. Är vi nu Guds släkt? Bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Avguderiet diskvalificeras. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Nu befaller han att människor, att de alla och överallt ska omvända sig. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Här är Kristus förkunnelsen igen. Här är just perspektivet att han ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Det kommer en dag då en uppgörelse, vad som man vill eller ej, kommer att vara för handen. Och så lyfter han också fram Kristus har uppväckt ifrån, blivit uppväckt ifrån det döda. Underförstått, han har lidit, han har dött och han har uppstått. I den kontexten där så nådde inte det mycket långt fram. Det står när de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men några andra sa, vi vill höra dig tala om detta ännu en gång. I vilket fall, här är ett exempel på hur den kristna missionen når in i kulturer som är besvärliga, om vi säger så. Paulus gör det på ett utmanande sätt och detta exempel är oss till ett gott föredöme också i vår situation. I vårt land nu så befinner vi oss allt mer i ett mångkulturellt samhälle. Det vet vi. Vi har ju haft det en tid. Men detta kommer att bli allt mer påtagligt på grund av immigrationen. Det förstår vi. Vi behöver vänja oss vid detta, vare sig vi gillar det eller ej, och försöka att hantera det. Jag är inte färdig med alla de här frågorna. Det är jättemånga frågor kring det som sker just nu och hur vi ska hantera det. Så jag har ingen helhetslösning. Men jag tror att Bibeln har också här gett oss hjälp. Och jag tänkte lyfta fram att i urkyrkan så fanns det en komplicerad spänning mellan det som skriften kallar för jude respektive hedning. Judarna var ju det av Gud utvalda folket som hade ett antal företräden. Hedningarna var delvis utestängda från gudstjänstlivet, till exempel i Jerusalem. Och i apostlagärningarna så finns det en hel del beskrivet kring detta problem med jude respektive hedning. Läser man apostlagärningarna så förstår man att den helige ande behövde använda åtskilligt med tid och energi för att överbevisa apostlarna om att Jesu Kristi frälsningsverk gällde alla människor, judar såväl som hedningar. I Apostlagärningarnas 10, där Petrus finns med, själv jude och primärt aktiv mission bland judar så långt, så tillhandahåller Herren en alldeles speciell extraordinär syn för Petrus för att övertyga honom om att även hedningarna var inkluderade i frälsningsverket. Där är ju Petrus och Cornelius, Cornelius är den som får en syn och så får Petrus ett samtal med denne Cornelius och i förlängning av det så visar Herren på detta att frälsningen den är nu given åt judar och hedningar. Petrus protesterar ju inledningsvis men så blir han övertygad. Låt mig citera något från vad som skedde där. För det som då sker i Apostlagärningarnas 10 det är att det sker en andutgjutelse kan man säga precis som det skedde i kapitel 2 i Jerusalem, den stora andutgjutelsen på pingstdagen, så sker det också en andra andutgjutelse primärt i kapitel 10 då för hedningar. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Till de hörde de tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta, det vill säga hedningar, blir döpta med vatten, när det liksom vi har tagit emot den heliga ande. Och han befallde att det skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Varför tar jag fram denna problematik som vi har i urkyrkan då med judar, hedningar? Jo, det finns ju en risk också bland oss att vi ser oss som exklusiva, det vill säga som det genuina gudsfolket, kyrkfolket, att vi lite skapar en slags A- och B-lagskänsla ibland oss, vi och dem. Vi har ett fariseiskt sinnelag som är benägen att gärna tänka i de banorna, och det behöver vi frälsas ifrån. Nu framstår Paulus som det goda exemplet, han som var genuin jude och gjorde egentligen allt för att följa judepraxis. Det hade han som sin givna dagordning under sin tid, tills han fick ett möte med den uppståndne på vägen till Damaskus med Kristus. Och då förändrades hans liv totalt, och så blir han i förlängningen på ett alldeles speciellt sätt hedningarnas apostel. Låt mig till sist dela med mig lite av apostelns attityd i Romarbrevet. Där betonar han ju detta, för juden först, så också för greken, det vill säga för hedningen. Och i Romarbrevet belyses det är väldigt starkt. I kapitel 1. Jag ska citera det. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Jag skäms inte för evangelium, det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Och sen lyfter han fram temat i Romarbrevet. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Kapitel 9 och 10 så finns det några starka uttryck som förmedlar apostelns, ska vi säga, attityd, hans sinnelag, hans sätt att vara gentemot sina medmänniskor. I kapitel 9 citerar jag, jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar jag också i den heliga ande, för jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe. Hur kan en människa säga på det sättet? Vad är det han säger? Jag skulle önska. Först så har han stor sorg och vånda i sitt hjärta. Han gråter. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd, skild, satt åt sidan, för att om möjligt några andra skulle vinnas. Är det rätt att tänka på det sättet? Är det möjligt överhuvudtaget? Nej, egentligen inte. Inte med mindre än att vi ser det i evangeliets underbara ljus. Och då kommer vi igen tillbaka till Jesus Kristus och honom som korsfäst, död och uppstånden. För det var inte så med Jesus att han bara tänkte på det här sättet. Låt mig sättas åt sidan om det kunde gagna någon annan människas frälsning. Det var inte bara tanke, utan det var handling. Försökte lyfta fram det i dagens predikan när Jesus går in under omvändelsens dop, inte sant? Han som var utan synd, bekände synder, blev gjord till synd. Men Jesus var det så, han sa till sin himmelske fader, låt mig sättas åt sidan om det kan leda till några, om möjligt alla människors frälsning. Och det är det sinnelaget som är fött, den attityden som är född hos Paulus. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröder ställe. Det är korset, det är Kristus. I kapitel 10 så har han också en hjärtesuck kan man säga. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Ett omfamnande budskap. Intressant. Jag summerar. Ett tydligt och omfamnande budskap. Det är det som första Korintherbrevets innehåll bjuder åt oss. Det finns också en hel del annat. Men i detta sammanhanget så var det det jag ville lyfta fram. Det är tydligt, icke förhandlingsbart budskap. Det är en gång för alla givet. Det ska förkunnas, så säger Herren. Och samtidigt så ska vi kunna nå in till så många som möjligt. Att omfamna dem. Detta, ska vi säga, denna karta då som jag har ritat här, den tänker jag som så att den kan vi också ta med oss in i det praktiska, ska vi säga, i vardagen, i församlingsarbetet, inklusive den situation som ni också står i. Och jag har ju inte del av helheten, ni hyr ut er kyrka här och det är ju gott och väl, men det är också inte helt bekymmersfritt med tanke på olika kulturer och kontexter. Det lär ni er säkert att hantera, det är jag förvissad om. Det kan vara under viss smärta, kan vara under sorg och gråt. Och samtidigt så tror jag att den här, ska vi kalla det manualen då, med det tydlighet och det omfamnande, att den kan vara er till hjälp när ni befinner er där i er vardag. Och då tänker jag så här, bara rent konkret, att hyra ut sin kyrka. Ja, då tror jag det är väldigt viktigt att man är jättetydlig med vad man tillhandahåller. När, ska vi säga, andra sammanhang kommer in och får som vi använder eller hyra. Det behövs en mycket stark tydlighet vad lokalerna erbjuder. Och, ska vi säga, ordning och reda. Paulus säger här i första Korintherbrevet också att Gud är inte oordningens utan fridens Gud. En intressant formulering. Han är inte oordningens utan fridens Gud. Låt det vara tydliga, goda ordningar vad det än gäller. Precis som budskapet i sin helhet är så pregnant och tydligt, icke förhandlingsbart. Låt också det rent praktiska livet präglas av tydlighet. Vi kan nästan kalla det lag och ordning då. När vi talar om praktiska saker. Sant? Och jag menar, sånt är ju vårt vardagsliv egentligen. Tänk i vårt samhälle, om det inte finns lag och ordning så blir det ju kaos. Därför måste man vara mycket tydlig med samhällsordningar, hur vi lever, hur vi relaterar till varandra. Det är det världsliga regimentet, kallar vi, som Gud har gett oss. Den lag och ordning är för handen, och praktisera det. När det väl är sagt med denna tydlighet, så finns också det omfamnande, det generösa perspektivet, som också måste finnas med sida vid sida med god ordning och reda. Och samtidigt så har vi med människor att göra, ska vi kalla dem hedningar, som apostlarna i någon mån kämpade med att komma till rätta med. Och Gud behövde tala mycket med dem för att visa dem att även hedningarna, de som egentligen inte riktigt passar in i gudsbilden. Jag tänker, Gud har också tänkt fridens tankar för dem och inte ofärdens. Att ge dem en framtid och ett hopp. Här är det generösa på något sätt. Efter det tydliga, pregnanta som måste vara för handen, så vi har med människor att göra, som precis som Kristus gick in i denna kaos, denna oordning som vi hade ställt till med. Så omfamnar ju han människor. Intressant. Samma spänning, tydlighet och omfamning bör och tror jag kan tillämpas i det praktiska livet, i mötet med människor. Och igen får jag komma tillbaka till, egentligen klarar vi inte av detta. Vem gör det? Det är bara Jesus som har gjort det och så kan göra det. Men får Jesus något utrymme i våra liv, och det vill han så gärna, och genom dopet och tron säger detta för handen, så låt också hans sinnelag, hans attityd få prägla dig. I Filipperbrevet 2 så talas det om detta: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Jag ska sluta med att citera det. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det är en förmaning. Följ efter Jesus. Se på honom. Och så var, kom en beskrivning. Vad gjorde han? Fastän han var till Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jag är tillbaka i centrum. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och det vi har gjort här då med tanke på mission och kultur är att vi lyfter fram några perspektiv under rubriken ett tydligt och omfamnande budskap. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Finns det frågor och synpunkter så jag har till några minuter. Ni börjar kanske bli trötta och vill bege er hemåt, men det är upp till er om det finns några frågor i förlängningen av det enkla jag försökte förmedla här för er. Ja. Det du i frågan eller framställningen lyfter fram, det är olika traditioner, den västkusttraditionen och den småländska, den norrländska, och du hör ju också fanan för att bevara den tradition ni har här på västkusten. Var det så? Jag förstod det rätt.
Ja, det kan jag se, men predikan är ungefär samma.
Ja. Var och en har sin tradition, men det centrala innehållet är förhoppningsvis detsamma. Ja. Ja, jag kommer ju inte själv från västkusten, så det är ju en utmaning för mig. Jag är ju smålänning då och har ju en mer lågkyrklig bakgrund. Men jag får säga att jag har gjort en resa genom åren då, både utomlands och i Sverige. 10 års missionstjänst i Kenya gjorde att jag fick ju möta ett sammanhang som inte var speciellt lågkyrkligt, svenskkyrkligt, som jag själv hade i bagaget. Och det var ju inte helt enkelt att hantera det. Och min erfarenhet var ju, 10 år hade jag i Kenya med min familj och vi hade 3 perioder. Jag kan ju säga att den första perioden så var jag ganska lite småkaxig, för jag visste rätt så väl och hur mycket vad saker och ting borde vara också i den kenyanska texten. Kontexten och sammanhanget. Jag kunde till och med till mina studenter säga att fattar ni inte det här, det är hur enkelt som helst. Men jag får nog säga med åren då, med perioderna, så lärde jag, eller så fostrade nog mig Herren att i någon mån att följa, ska vi säga lite grann, Paulus exemplet här som vi läste om i 1 Korintierbrevet 9. Att budskapet ett och givet och icke förhandlingsbart, det tummar vi inte på. Gud bevar oss, Gud hjälper oss, Gud fräls oss. Och samtidigt så, för att då nå in i en helt främmande kultur med jättemånga konstiga saker, så fick jag ibland sträcka mig ganska mycket så småningom för att, inte för att jag kunde förstå kulturen egentligen, men det var nödvändigt för att jag skulle kunna förmedla evangeliet, att så att säga sätta mig ner med en kenyan sida vid sida, äta deras mat, dricka deras te och så vidare. Jag hade inte mitt småländska smörgåsbord med mig när jag var ute där. Utan här gällde det på något sätt att gilla läget i den kulturen. Ja, det är inte svar på din fråga egentligen, men jag tror att vi ska försöka bredda lite grann perspektiv på något sätt. Precis som du säger, det centrala måste vi till varje pris slå vakt om. Och även en fromhetstradition som vi är bekväma på. Det finns ingen anledning att förändra på den. Eller rycka upp den. Och samtidigt så kanske vi inte kan bli enbart för snävt och säga det är bara vi och så är det dem. Så att du får en slags A- och B-lags känsla. Utan någon mått av generositet också mot den eller de som inte är helt liktänkande med mig och det jag står för. Förstår du? Mm.
Ja, men då kan jag komma längre. Då ska prästerna och kyrkorådet fråga församlingen om vi ska ändra på någonting. Och det fungerar inte alltid. Nej. Jag själv har med i kyrkorådet i många år. Jag har suttit i 40 år. Ja. Och jag har reserverat mig mot många gånger.
Ja.
Men jag har fått församlingen med mig.
Ja.
Att vi får ta det sakta.
Precis, och öppenhet inför Gud och människor. Ja, det är viktigt för att behålla tro och gott samvete i allt det vi gör. För blir vi, ska man säga, blir vi enspännare och vi kör våra egna race, så då tror jag inte det gynnar Guds församling. Utan här gäller det att församla. Det är ju det stora som Jesus har. Han säger, jag har inte kommit, mitt uppdrag är inte att förskingra utan det är att församla. Och han är den gode herden. Och som ger sitt liv för fåren. Så det är helt riktigt. Jag är helt överens med det. Här gäller det att gå vist fram. Att bedriva kuppverksamhet är mycket olyckligt. Tobias?
Kyrkorådet här väljs ju av kyrkan via kyrkstämman. Så det är ju inte ett video. När Bo pratar så tänker han på sin hemvist i Grindre, det är samfundet Svenska kyrkan.
Ja,
det är inte riktigt, på ett sätt är det som här, men på ett sätt, ja, det vet ju alla som att man, ja, utomstående politiker som inte sitter i kyrkan på söndag sitter ändå i kyrkorådet.
Ja.
Så är det ju inte riktigt hos oss. Men jag tänkte, när du var i Afrika då, och så, hur talade man folk till rätta? Så de förstod det. Nu menar vi så här, och det fungerar ju inte.
Mm.
Det säger ju vi i vår svenska kultur på ett sätt. Och då talar vi på ett sätt här. Hur talar man i?
Ja, jag tror nog att vi som är föräldrar, vi har ju varit igenom den här resan också med att uppfostra barn. Med dess möjligheter och dess svårigheter. Sant? Där är en relation som ska bevaras. Att man ska kommunicera tydligt budskap. Man vill någon väl. Och det har vi väl lärt oss då. Att man kan gå, ska jag säga, går man en absurd kommandoväg och liksom bara så här är det, sitt ner och var tyst, så når man som regel inte fram och in, utan här är det goda samtalet, det förtroendegivande samtal, det omsorgsfulla, jag vill igen lyfta fram det tydliga och det omfamnande budskapet sida vid sida. Det är inte så att jag gentemot mitt barn ska börja bli velig eller otydlig eller förvirrad, utan det är raka rör som gäller, det som är en god ordning. Och samtidigt får det ske i ett omfamnande perspektiv med kärlek. Ja, då når vi fram. Det är inte säkert att vi lyckas alltid. Men jag tror det är den vägen som sett också i Jesu exempel. Det var så han praktiserade, det han tillämpade. Och det är den kallelsen vi har. Ungefär samma resa tror jag gjorde i Kenya. Jag visste vad som var bra. Men i de där första 3 åren så kom jag lite grann i den här dominerande attityden. Fattar ni inte hur tydligt detta är? Och då blir det anklagande. Och då nådde jag inte fram. Utan här var det igen, som Paulus säger, sitt ner sida vid sida med människa, vem det än är. Vare sig du gillar honom eller ej, sitt vid hans, hennes sida. Gör allt för hans, hennes skull. För evangeliets skull, för att om möjligt vinna någon, vinna alla. Ska vi kalla det smidighet? Men vi får inte göra en syntes av tydlighet och kontextualisering, det är de orden man använder. Utan på något sätt, budskapet är tydligt, måste till varje pris alltid vara för bli tydligt. Icke kompromiss eller förhandlingsbart. Och sen samtidigt, den generösa inställningen, den omsorgsfulla handen i mötet med människor. Jag försöker liksom tänka i de banorna själv, och därför jag valde ämnet som jag gjorde. Vi försöker göra en liberal teologi, göra en syntes av det, och då blir det ingenting av det. Det töms det. Det är tragiken. Och Guds ord är ju märkligt, för den är fylld av, Guds ord är fylld av paradoxer, motsägelsefulla saker egentligen. Och det har ju med Gud själv, vem han är. Guds ord är lag och evangelium, det är dömande och upprättande, inte sant? Det kan du inte heller göra en syntes av, du måste förstå det. Guds lag dömer alltid, kommer alltid att döma. Det är tummen ner, så att säga, för mig som syndare när jag konfronteras med Guds lag. Och evangeliet, ja, det talar ingenting om vad jag ska göra. Men bara om vad Gud har gjort i sin son Jesus Kristus, så är det tummen upp. Vem kan förena tummen ner och tummen upp? Nej, då måste förstå det sida vid sida. Och i någon mån, det tydliga budskapet med det omfamnande handen. Jag tror att det är andens skola som vi får och behöver stå i för att praktisera det. I vår närmaste omgivning, i hemmet, våra barn, barnbarn och sen också i församlingen. Jag hade nog exempel, Tobias, men jag tror inte jag tar tid att gå in. Jag har inget så direkt jag kommer på just nu. Ja. Någon mer fråga? Tar upp frågan om öppenhet i församlingen, om jag förstår det rätt, och informationsflödet, viktigt också. Att präster och lekfolk, så att säga, lever sida vid sida i stor öppenhet och i sitt ömsesidigt förtroende. Jag tror det är väldigt viktigt det du säger. I missionsprovinsen så har vi tagit upp det här lite grann, för att missionsprovinsen bär ju lite grann en historia med sig där. Prästvigning av unga män på grund av det kyrkliga läget på något sätt har varit väldigt mycket i fokus. Men det är några präster, och jag är glad för dem som lyfter fram att vi måste tänka på lekfolket, deras status och det goda samspelet. Så det är under föremål för diskussion det här. Och lokalt behöver vi praktisera det också. Så det får du ta med nu idag, Tobias, som är ensam här från bland prästerna, ja. Så får du ta med in i kollegiet. Ja. Ingen mer fråga, verkar det som. Jo, det fanns något till,
ja. Inte alls självklart saker och ting, utan det får man nästan sparta upp och, ja. Det är inte enkelt.
Intressant bidrag du lyfter fram är att du har 25 års erfarenhet att jobba med människor med invandrarbakgrund,
ja.
Och det är en daglig pågående skola.
Ja.
Här är ju nästan vår läge för kommande kyrksöndag här att du berättar något om det. Jag säger inte att du ska göra det, men jag blev liksom nyfiken när du själv har nämnt dina erfarenheter från detta, för det vore ju väldigt spännande att med och motgång.
Jag förstår Tobias.
Ja. Men ni ser här, det finns resurspersoner som har arbetat med de här frågorna. Mer än jag har gjort, möjligen. 25 år har jag inte varit innan.
Men du har ju jobbat i det.
Ja, i någon mån. Men man blir aldrig färdig med detta, som du säger. Det är ständiga utmaningar. Men första Korinthierbrevets 9 tycker jag, det var ju den andra delen jag lyfte fram. Där är jag på något sätt imponerad av Paulus. När han gör allt på det omfamnande sättet för att om möjligt vinna alla. Ja, det är ett mäktigt budskap han förmedlar där. Och kom ihåg nu, detta är inte på, det kompromissar inte med punkt 1 med tydligheten. Utan ett tydligt och omfamnande budskap. Tid och tålamod, utmärkt. Och vishet från Gud. Också att det finns med i våra böner detta, hur vi hanterar varandra. Vi ska också komma ihåg, kära vänner, och då kanske vi ska runda av. Jag tänker på Jesu ord i Matteus 8, när han talar om det förestående, framstående perspektivet om de som övervinner. De som når lyckligt fram och hem. Han säger att många ska komma från öster och väster och sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Inte sant? Och där finns judar och hedningar, det förstår vi utifrån skriften i sin helhet. Det blir ju ett mångkulturellt sammanhang, men på något sätt så ska vi för Jesus skull kunna samsas där. Och alla som har kommit fram och hem dit har gjort det på, inte på grund av sin kultur eller sin tradition, utan i kraft av lammet som har borttagit världens synd. Dessa är det som kommer ur den stora nöden, bedrövelsen. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Så det mångkulturella samhället, ja, där blir det ju inte mångkulturellt, utan där är det en enhetskultur inför Guds ansikte, det vet vi och förstår vi. Men samtidigt så behöver vi stå i den övningen här och nu som det har också lyft fram. Tack för det. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Tack så mycket för gemenskapen och gästvänlighet. Roligt att få vara hos er och Gud. Välsigna er och leda er i framöver här.
Ja, vi tackar alla som är till här idag. Gemenskapning och kantorer och inte minst Roland. Och att ingen är hungrig heller för den delen. Så ja. Men en stort tack Roland att du också ville åka hit. Roland ska vidare sen till kungen också idag. Och ha gudstjänst klockan 4 där nere. Så, men vi tackar för detta, Roland.